Nu följer nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Hejsan, hejsan allesammans. God dag Ingrid Karlqvist.
God dag Maria Selander.
Hur står det till denna svältrande varma måndag? Nej, säger man inte på svenska.
Nej, det
dallrande inte. Varma.
Ja, det kan man säga. Jo, jag har varit lite seg här på förmiddagen och runt lunchen. Men jag har varit ute på en runda i alla fall och fått min dagliga motion. Och du har suttit på din cykel har jag hört.
Jajamän. Det blev lite sen inspelning idag för jag kunde inte sluta svettas. Det bara kom liksom floder. Det är 25 grader i skuggan här i Trelleborg så att... Det är väldigt varmt, men det är skönt tycker jag.
Ja, det påstås att det till och med ska kunna bli en varm och skön midsommarafton. Det är vi ju inte så bortskämda med.
Fan, trot, säger jag då. Du, min kära vän, idag har vi kommit fram till nyhetshelgen nummer 65.
Mm.
Som vi kallar sista striden är här. Och det är inte med hänvisning till internationalen. Även om
Nej.
Det är lite lek med det.
Det är snarast en hänvisning till Bibeln.
Just det. Jag publicerade ju ännu en del i mitt magnum opus. Får vi väl kalla det. Eliternas hemliga perversioner del 4. Och vi ska prata lite om den artikeln och den grejen. Och... ja, globalisterna, vad man nu vill kalla dem, som styr bakom kulisserna och vilka hemska människor de är. Men att det kanske finns hopp för första gången i världshistorien för oss goda att vinna. Du, Alexander Bard, säger jag, vad säger du då?
Ja, jag säger halleluja att han äntligen har slitit sig sina bojor från TV4 och nu verkligen kan vara den bråkstake han är ämnad att vara.
Mm. Vi får väl se vilket parti han går till härnäst. Han har väl typ varit med i varenda parti nästan känns det som. Men möjligen så inser han att det här med partipolitik kanske inte är hans grej utan att han är och bör förbli en fri opinionsbildare.
Ja, det hoppas jag.
Politiker och catfighter, vad handlar det om?
Ja du, det ska du få höra när vi kommer dit. Det är en kvinnlig catfight. Det är kanske alla catfighter är.
Ja,
är
kvinnor. Det är det. Mm. Ja, det är alltid två kvinnor.
Mm.
Så
vill jag börja med att tala om för dig att det finns en alldeles utmärkt svensk översättning av det som du alltid brukar hänvisa till. Den heter så här, vägen till helvetet är kantad av goda föresatser. Basta, nu behöver du aldrig göra egna översättningar.
Tack så mycket till den person som, var det Henrik som mejlade in om
ja,
det?
Ja, jag tror ja. Det var det. Mm.
Det är
som jag för övrigt fikade med igår.
Ja, vad trevligt.
Ja, han visade sig bo i mina trakter så vi tog en fika igår. Det var trevligt. Strålande. Och fick en liten överraskning som jag ska ta med ner till dig. För du fyller ju år imorgon.
Jag fyller år imorgon och det är ju egentligen ingenting att fira när man är i vår ålder. Man fyller jämt men nu har det slumpat sig så att min kära kusin kommer på besök och ska vara här några dagar. Och du kommer ner så det blir lite fest och gammal imorgon. Och jag har tjuvstartat redan nu men kall öl, skål.
Ja, skål på dig.
Och nämligen barnledigt också. Så att ja, det blir verkligen ta ut svängarna här nu. Nej, det blir inte. Men ja. Du, coronaökning i Skåne. Det har ju varit så mycket tjafs eller prat om att vi har klarat oss så bra här i Skåne. Mm.
Ja, precis. Men jag såg precis att Fria Tider har lagt ut en artikel som hänvisar till Region Skåne att man har slagit larm här om att studentfirandet nu har lett till mer smitta bland just de unga. Och eftersom det är en hyggligt lång inkubationstid så tror man att det kommer att bli ännu fler unga människor som tydligen struntade i allt vad coronarestriktioner heter när det var studentfirande. Så de har flera stycken fall nu av folk i 18-20 års åldern.
Dock är det väl så att man här i Skåne bedriver ganska aktiv smittspårning, va?
Mm. Ja, det tror jag. Vi har ju klarat oss bättre och det vore ju synd om de här ungdomarna nu skulle förstöra våra goda siffror.
Det var ju ett sånt fall uppe i Gävle för ett par tre veckor sedan där 30 pers blev smittade av just en studentfest. Det håller på en studentfest. Och då tyckte de ändå, de hade intervjuat då en av deltagarna som sa att ja, men vi satt ju ändå jättelångt ifrån varandra. Och,
Det tror jag inte ett ögonblick på.
Folk började ju slappna av lite. Jag märkte det när jag var ute och handlade innan. Så var det en farbror i kön som stod väldigt nära tantalåren framför. Och då skrek tjejen i kassan, tänk på avstånden!
Jo, men det tror jag inte minst är väl det, har väl det påskyndats av de här Black Lives Matter-protesterna där man ser tusentals människor springa omkring och stå väldigt nära varandra utan munskydd och sådär.
Alltså det är så hemskt, Ingrid, därför att jag vet inte, jag tror många till vänster tror att vi och de som har liknande åsikter som vi har gnäller nu över corona och det här med de här massdemonstrationerna, att de är dåliga ur corona synvinkel bara för att vi vill liksom komma åt dem och vi vill stoppa deras demonstrationer och så här. Men åtminstone för min del är de får gärna demonstrera precis hur mycket de vill. Alltså, om de gör det på ett lugnt sätt och inte slår sönder halva stadskärnor och sånt. Men det är bara att, vad tänker man när man ställer sig på Sergels torg med 5 000, 10 000 andra människor? Tätt hoppackade, ingen har munskydd. Mm. Det säger sig självt alltså att... Och jag menar, har folk börjat inbilla sig att smittan inte sprids längre via... Jag menar, en person skulle ju teoretiskt kunna gå genom den folkmassan och smitta flera hundra.
Mm. Precis. Nej, jag tror det, vad det säger någonting om det är IQ-nivån bland BLM-aktivisterna.
Ja, och det är intressant också. Det var ju de som gapade och skrek om lockdown.
Så mycket.
Ja, fram till helt nyligen. Då bara släppte de det som en het potatis. Så nu var inte det alls nödvändigt längre med lockdown.
Ja, du, jag vill säga någonting kort om den här misstänkte dubbelmördaren Daniel Nyqvist i Linköping. Därför att det har ju hela tiden pratat om att det skulle vara ett främlingsfientligt motiv. Eftersom det var ju den här... arabiska pojken som först knivades ihjäl och sen den här svenska kvinnan som uppenbarligen blev vittne till det. Men nu säger förhörsledaren, kriminalinspektör Henry Jansén, att det finns ingenting som har framkommit hittills om att det påståendet skulle vara sant.
Nej.
Men därmed säger han ju ingenting om vad motivet skulle vara, men att han har ju tydligen lämnat en förklaring. Det ska ju bli otroligt intressant. Alltså det går ju inte ens att föreställa sig vad det finns för förklaring till att man hugger ihjäl en 8-åring och sen en medelålders kvinna.
Nej, men alltså det här med det påstått främlingsfientliga motivet, det bevade man ju redan när grejen var ny då. Ja. Att det kunde vara det. Men jag har för mig, Ingrid, att redan då sa polisen att inte de trodde på ett sånt motiv.
Mm. Ja, jag vet, men det är ju det liksom. Så varför skulle någon, och det har spridits en massa teorier om att han var avundsjuk på att den här familjen hade det så gott ställt. Och... Nej, jag
det
tror vi får helt enkelt vänta på ett åtal.
Oerhört långsökt, ja. Jaha du, förbud mot böneutrop kanske i Danmark?
Ja, det tyckte jag var en mycket glädjande nyhet. Detta har ju föreslagits flera gånger av Dansk Folkeparti. Och då har ju alla de andra så kallat etablerade partierna sagt att nej, vi har faktiskt religionsfrihet och sådär. Men nu visar det sig att de flesta blå partier, det är bara Liberal Allianse som inte går med på detta. Men de vill alltså nu kräva ett förbud mot böneutrop. Och det är ju mycket, mycket positivt. Mm. Och ja. De säger ju till och med att det är för att Danmark är ett kristet land. Oj, och ja. Sen, ja, och så säger de så att vi får aldrig hamna där Sverige har hamnat, med exempelvis Växjö, där den lokala moskén kallar till bön med högtalare på arabiska över de svenska hustaken, säger Markus Knut, som är utlänningstalesman för de konservativa.
Ja. Mm. Ja, nej, det är så fånigt hela den här diskussionen med böneutrop. För att det är inte på något enda vis nödvändigt för dem, även om man tycker att du och jag är väl lite av den uppfattningen att vi ska ha minimalt med islam i Sverige eller i Norden eller i Europa överhuvudtaget, men även om man är sådär liksom, religionsfrihet och så vidare, det är inte nödvändigt med böneutrop 2020. De har sina appar i telefonerna och så vidare, och jag menar, herregud, de vet väl när de ska gå på gudstjänst.
Det är klart att de vet, men det handlar ju, det som folk inte har riktigt förstått, det är ju att böneutropet är ett sätt att markera att över detta område styr islam. Det är alltså ett explicit hot mot alla icke-muslimer. Ta dig i akt, för här styr vi. Mm. Och kunde man få in det i folks huvuden? Och dessutom är det ju så att i vår religionsfrihetsgrundlag så står det alltså att man får lov att utöva sin religion så länge det inte stör den allmänna ordningen. Och det gör ju de här böneutropen.
Men kyrklockorna då, Ingrid, de stör också den allmänna ordningen?
Nej, det gör de faktiskt inte. För det första så är vi ett kristet land sedan 1000 år tillbaka. Och för det andra så är det inget budskap mer än att just kalla till bön. Och dessutom är det vackert, till skillnad från någon som skriker på arabiska. Ett språk som inte hör hemma i Norden.
Eller någonstans, nej. Nej, men du, vi ruschar på lite här, för vi ska ju hinna med mycket. Och vi har många sådana här som är kortisar här i början. Men vi hoppar rakt på catfighten, tycker jag. Vad handlar det?
Ja, det här är ju väldigt intressant. Vår favorit, Annika Strandhäll. Hon missar ju aldrig ett tillfälle att påstå, om någon kritiserar en kvinna, framförallt en sossekvinna då, så är det ju sexism och det är kvinnoförtryck och allt möjligt. Men vad gör hon när hon blir förbannad på Ebba Busch, som ju kallade regeringens coronastrategi för att de med brott mod har tagit livet av massa svenska? Då lägger hon ut bilder på Ebba Busch från,
hans Mikael fest. Bindefelds 60-årsfest var det väl nere i Tel Aviv, va?
I Tel Aviv. Bilder som hon har väl lagt på sin egen Facebook, där hon har bikinibilder, står det. Men det är ju en bikinitopp och så är det en kjol.
Ja, det är väl en sån här sarong som man har på stranden. Mm. Och så håller hon en drink i handen och hon har en stor solhatt på huvudet och solglasögon. Så allmänt ut och mår toppen, som man ju förhoppningsvis gör på semester.
Ja, precis. Mm. Och så ska, och det ska ju då liksom på något sätt, hon gör ju det för att bråka. Mm. Och för att framställa då Kristdemokraternas partiledare som en partypingla utan någon liksom politisk förankring.
Hon är alltså då, är det jämställdhetspolitisk talesperson, de kallar det för sossarna. Mm. Och till den här bilden har hon skrivit: Ebba Busch Thor och Ulf Kristersson i höstas valde att åka på kändisfest i Tel Aviv istället för att debattera statsbudgeten i riksdagen. Vad nu det har med coronadiskussionen överhuvudtaget att göra, det övergår mitt förstånd, men vi vet ju att Strandhällskan, hon kör sin egen logik.
Ja, sannoliken. Men jag menar, hon är... Alltså den IQ-nivån, den är ju inte att leka med när man liksom lägger upp för smash. Hur ska hon kunna ha någon, överhuvudtaget någon trovärdighet nästa gång någon lägger ut någonting sånt här på någon kvinnlig politiker?
Nej, ja, det är ju under all kritik. Vad jag vet har Ebba inte överhuvudtaget bevärdigat det med någon respons, eller?
Nej, inte vad jag har sett. Nej. Det tycker jag hon gjorde helt rätt i.
Ja, ja. Januari bråkar Arlanda snabbt innan vi kommer in på huvudtemat.
Ja, jag såg det precis i Expressen här att nu är det stort bråk i januaripartierna. Därför att idag så kom det ju ut, eller igår kanske, att Sverige ska stötta SAS med ytterligare några miljarder. Och idag gick då Miljöpartiet ut och sa, ja! Det var vi som såg till att för att få igenom detta så har de nu lovat att inte bygga ut Arlanda. För att Swedavia som då driver Arlanda hade gått ut med en pressrelease där de sa att den här utbyggnaden skjuts på framtiden. Och då går Miljöpartiet in och säger ja det var vi som såg till att det ska inte bli någonsin någon utbyggnad av Arlanda. För efter coronakrisen måste vi minsann sluta flyga på det här sättet som vi har gjort. Vi kan inte gå tillbaka. Fast nu säger både Sossarna och Centern och Liberalerna att något sånt beslut har överhuvudtaget inte tagits. Utan det är bara Swedavia som har gjort den liksom kalkyleringen. Mm. Så jag undrar, vem ljuger?
Alltså jag tror ju att vad tror du om att även Sossarna i det här läget verkligen hoppas på att Miljöpartiet åker ur i nästa val så att de är av med, den, med det problemet?
Ja, men vem ska de då bilda regering med? Liberalerna, det går ju inte så övrigt så bra. Ja, men det går inte så bra där heller med den här LAS-utredningen och det. Så att det är ju inbyggt en massa bomber där också. Men jag tror de är duktigt trötta på miljöpartisterna. Mm. Det tror jag.
Ja.
Jag hade väl hoppats att de skulle fortsätta ligga kvar på sina höga siffror. Och så kunde Miljöpartiet åka ur. Men nej, det tror inte jag kommer att hända. Ja!
Det är så, nu kommer vi till det smaskiga här idag. Ska vi kolla en liten trailer inledningsvis?
Ja, det kan vi börja med.
Guys, come ahead. I'm Charlie on. Out of station, go. Everybody.
That's good right there. It's picking up speed. Go, go, go. Go, go, go. Go, go, go.
Past 28 years, I've probably had one of the coolest jobs in the world.
U.S. intelligence was using motion pictures to alter the thinking of Americans in the United States.
There's a very small group of people that influence all the companies that we watch.
Exactly what people think, and this is extremely dangerous to our democracy.
Just disconnect for 5 minutes to figure out what if I've been lied to. What if?
Ja, de som berättar historierna styr samhället, sa redan Plato.
Ja, och Mark Twain ska ha sagt it's easier to fool the people than to convince them they have been fooled.
Precis, det är mycket lättare att lura folk än att få dem att erkänna att de har blivit lurade. För det är precis det som den filmen som den här liksom kommer ifrån, Out of Shadows, ut ur skuggorna, handlar om. Den här killen som då jobbade i 30 år som stuntman och säger att han hade världens coolaste jobb. Han blev plötsligt, och han tyckte liksom, han var ju i Hollywood, inte begrep han att det pågick någon slags propagandakrig. Men så träffade han på någon, han var inlagd på sjukhus tror jag, så träffade han på någon som började prata med honom om det och plötsligt började han se allt med andra ögon, även om han ju värjde sig. Och det är ju precis så det är. Det finns inget viktigare och kraftfullare propagandavapen än film.
Så är det. Och i den här filmen Art of Shadows så man kan säga att det är en slags introduktion till den här skuggvärlden som jag har beskrivit i min artikelserie Eliternas hemliga perversioner, varav gårdagens är del 4. Så att det är en bra film att liksom börja med. För att den tar upp, den går igenom liksom de viktigaste aspekterna av det här och framförallt de delarna som kanske är lite lättare att tugga i sig trots allt. Mm. Det här att CIA använder Hollywood som påverkansverktyg, det är inte jättelångsökt tror jag för de flesta att ta till sig och tänka sig att så är det, va? Och att Hollywood styrs av en mycket, mycket liten grupp personer, i praktiken bara 6 företag, eller egentligen all broadcasting, vad säger man? Ja. All,
jo, men även liksom nyhetskanaler och även tidningar. Det är 6 stora företag som driver alla dem. Så, och det vi såg när alla de här nyhetsankarna säger samma sak. Det är ju inte första gången. Alltså det händer ju hela tiden. Mm. Så någonstans ifrån går det ut skript, alltså manuskript om vad de här nyhetsankarna ska säga. Och de säger det exakt ordagrant likadant. Mm. This is a threat to our democracy.
Det framkommer väldigt tydligt i den här dokumentären att ända sedan Operation Mockingbird, som väl var på 40-50-talet någon gång. Och det är klarlagt nu, för det är rätt mycket dokument från den operationen som har blivit offentliga. Att då städslade CIA aktivt journalister för att sprida fake news. Eller det budskapet de ville ha ut. Så det gäller inte bara alltså, spelfilm, tv-serier och liknande, även om det också är ett jättekraftfullt verktyg, utan även nyhetsmedia. Och filmen går igenom allt det här ganska, jag tycker inte budskapen här är sådär jättesvåra att ta till sig faktiskt. Och det är inte långsamt, det är inte svårt att tänka sig. Det är väl klart att CIAs hela verksamhet bygger ju på olika typer av påverkansoperationer. Det som kanske är svårt att ta till sig, det är att det i någon mån sker bortkopplat från de som vi tror styr. Alltså att CIA opererar som en slags stat i staten, det som vi kallar då djupa staten. Mm. De är som en egen skuggregering eller en egen, de fattar liksom beslut som inte är demokratiskt förankrade och liknande.
Och det läskigaste med allt detta, det är ju just att det är journalister som gör detta. Oavsett om de är städslade, om de själva vet att de är agenter eller om de bara låter, alltså... Ja, men det är mitt jobb. Jag ska läsa upp det här. Det här manuskriptet har jag fått. Det är min chef som har... Alltså, att de gör det därför att... Ja, alltså när inte folk kan lita på journalister, och det vet vi ju att de inte kan göra, men det blir så uppenbart här.
Ja. Ja, precis. Och det här vävs in då i det här lite mer svårsmälta budskapet som handlar om påverkansoperationer och nätverk som handlar om att dels försätta människor med makt i olika situationer där de kan användas för utpressning. Alltså där de öppnar upp för utpressning. Öppnar upp, nu sa jag det. Och också då att det, för det är det som händer den här killen Mike Smith, stuntmannen, när han blir svårt skadad. Han träffar en person som har jobbat med barn som har blivit utsatta för sexuella övergrepp inom sjukvården. Så då blir han liksom introducerad i den världen och upptäcker då att under ytan så av allt att döma så finns det sådana här hemliga pedofilnätverk, och de är väldigt utbredda. Han säger själv att jag har aldrig sett med egna ögon någonting sånt här i Hollywood på fester och sånt. Jag har sett konstiga saker, jag har hört konstiga saker, men om jag hade sett att något barn får illa så hade jag dödat den personen som gjorde det. Så jag hade ju, men han har ju, de har ju antagligen nosat sig till att han inte var öppen för den typen av utpressning, lockbeten och så. För att en bärande tes här är då att du når inte de allra översta nivåerna av kändiskap. Alltså där, tänk liksom Madonna och den nivån liksom, Katy Perry, alla de här liksom superstjärnorna, Taylor Swift och så. Dit kommer du aldrig att nå. Du kan bli halvkänd och hanka dig fram i Hollywood sådär, va? Liksom bli medelkänd. Men du når aldrig upp dit om du inte betalar deras pant. Mm. Och det är precis så som Nexium opererade, den här sekten som i våras, förra våren var det väl för ett år sedan, var stor rättegång i USA med jäkla massa trådar åt höger och vänster, personer inblandade. De opererade precis så att för att komma in i den innersta kärnan i sektorn så var du tvungen att lämna någonting i pant. En förnedrande video, fotografier, avslöja hemliga saker som hade med din familj kanske att göra. Mm. Någonting, va? Som gjorde att de hade en hållhake så att du aldrig, ja, så sen var du fast liksom. Det är ju lite så maffian opererar också.
Och då, att man... då frågar ju sig vanligt folk så här, varför går de med på det? Varför skulle de lämna ut en video med, du vet, en våldtäkt eller någonting sånt? Varför? Vad är det de får i utbyte?
Ja, alltså, det är ju helt klart så att det finns en viss, ett visst mått av hjärntvätt inblandat här. Och jag menar att folk lämnar såna här panter för att bli superstjärna i Hollywood. Tänk dig alla miljontals människor som vill bli det. Mm. Det är väl klart att, som exempel så tar de, jag tror det var i den här filmen de tog Katy Perry som exempel. Hon var en gospelsångerska fram till för bara några år sedan. Mm. Som ingen kände till överhuvudtaget, duktig visserligen, men det hände ju liksom ingenting i hennes karriär. Sen helt plötsligt så blir hon, kommer hon liksom ingenstans och blir superkändis.
Och så gör hon jättekonstiga videor. Och du nämnde Madonna innan, och jag såg något program häromdagen där de ifrågasatte och kommenterade Madonnas framträdande på Eurovision Song Contest förra året. Och påminner om att på slutet så har de på sig gasmasker och så säger hon "Not everybody will come to the future." Alltså som att det är corona som hon liksom lägger upp för.
Mm. Sen kan det vara så här också, vi bara ska kommentera det framträdandet lite snabbt, för det fick ju, det blev ju så sågat, det var ju så extremt. Det var dåligt ljud, hon sjöng falskt, det var liksom framställt som ganska pinsamt och taffligt och så vidare. Det, vet vad det kan vara? Nej. Det kan vara en så kallad public shaming ritual som de här människorna tvingas göra med jämna mellanrum för att visa sin lojalitet.
Mm. Att hon skulle bli lite bortgjord, att de till och med mixtrar med ljudet och så för att du ska veta din plats.
Ja. Det händer, tänk liksom bakåt alla kändisar som har flippat ur helt.
Och många har ju försökt att bryta sig loss, vad man förstår i alla fall. Michael Jackson skrev ju en låt där han i princip hänvisade till globalister och att han var fast och sådär. Och då går det illa för dem efter det.
Då går det illa, och både det är inte så mycket i den här filmen, men i nästa film som jag också har tagit upp i min artikel som heter The Fall of the Cabal, där framgår det väldigt tydligt att en ohemul massa människor har dött under väldigt mystiska omständigheter när de har varit inblandade i saker som är kopplade till de här sammanhangen på olika sätt. Vi har ju till exempel då Seth Rich som man tror var den som läckte de här Podesta-mailen och Clinton-mailen till WikiLeaks. Han hittades mördad i sitt hem. Efter då, och han bodde i ett jättefint bostadsområde i Washington DC, och där skulle det skulle då ha varit ett misslyckat rån, och man hittade aldrig några gärningsmän, och det var, jag förstår, var det ingenting som var borta, de hade inte stulit någonting eller så, utan mördad då liksom. Jaha, okej. Hur ofta händer det att folk blir rånmördade i sina hem på det viset?
Ja. Det finns ju någon som heter The Clinton Body Count där någon räknar upp, har en lista på, jag vet inte, hundratals människor som efter att de har varit i olika strider med makarna Clinton har råkat ut för väldigt mystiska saker som gjort att de har dött. Men du, på tal om Hillary Clinton och varför har nu inte Trump gjort någonting? Han sa ju under hela valkampanjen 2016 att hon skulle sitta bakom lås och bom. Har han bara släppt allt detta eller har han bara bidat sin tid? Jag såg alldeles nyss början på dagens X22 report på YouTube där de avslöjade att Hillary Clinton ska nu tvingas att bli förhörd om den här mailskandalen och en hel del annat. Och tydligen så är datumet satt till den 9 september. Det är 2 månader före valet. Och om detta är med sanningen överensstämmande så är det ohyggligt intressant och kan bli en riktig bomb.
Det var ju inte så hemskt länge sedan de grep, det var väl förra året i och för sig, som de grep då Huma Abedins före detta man, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, men det var någon homosexskandal där med mindreåriga pojkar inblandat och hur det var. Och beslagtog hans dator som ska innehålla en hel del material som vad jag vet inte heller är släppt till allmänheten.
Nej.
Igen.
Nej,
han
blev
ju fälld då för det här med sex med mindreåriga eller rimligt beteende med mindreåriga eller vad det nu var. Sex var det väl inte, men att ja, det finns ju någon lag.
Han hade skickat sms och liksom ja. Bilder på sig själv naken och sånt. Men det var nog värre än så, men det var det vi fick veta. Men det påstås i alla fall att på hans dator finns det en film, en homosexuell akt mellan Huma Abedin och Hillary Clinton som slutar med ett mord på någon av de andra deltagarna, så kallad snuff movie. Men det här kan ju bara vara rykten och påhitt. Men där finns nog en del explosivt material.
Det som blir väldigt tydligt här, det är ju då, alltså, om man bara ser till det material som redan är offentligt, så blir det ganska obegripligt att vi inte har kommit längre i det här. Alltså att Pizzagate fortfarande, att de säger att det är ju debankat, vad heter det, alltså det är motbevisat och det är, ja, du vet, att det inte har, riktigt har hänt någonting med den grejen. För tittar man bara på mail, själva mailen, jag menar Hillary Clinton raderade ju då 33 000 mail eller vad det var, så vad det stod i dem lär vi ju aldrig få veta kanske, men däremot hennes då kampanj chef John Podesta, hans mail är ju fullständigt häpnadsväckande. Hur han har kunnat sitta i tv, jag har sett intervjuer med honom där han har fått såna här flamsfrågor liksom, att ja, hur är det, är du pedofil eller ungefär så, då han har sagt nej, men jag gillar ju pizza och jag så här, va? Jag har lagt ut ett av mejlen bara, det finns ju massor och de är i samma genre allihop, ni kan själva gå in på WikiLeaks och komma, man kan till och med söka på saker man är särskilt intresserad av dem. Alltså innehållet är fullständigt obegripligt. Det är klart, och jag menar, jag antar att de menar då att ja, men det är kod. De är skrivna på kod, men koden betyder inte, har ingenting med pedofili att göra.
Problemet, fast det gjorde ju FBI. Det är ju länge sedan de kom ut med den här listan över dessa kodord som pedofiler använder sig. Varav pizza är ett.
Just det som är problemet. För redan 2007 så gjorde FBI en lista på ord som pedofiler använder. Och de här mejlen är proppfulla med de här orden. De pratar om handkerchief, alltså näsduk. Som ju då, jag minns inte exakt vad det betyder, men pizza är ju då barn, va, pojke eller hur det är, cheese pizza är flicka och vad det nu är då liksom. Jag menar, vi kan bara ta det exemplet som jag har lagt ut i artikeln. Hi John, the realtor found a handkerchief, alltså mäklaren hittade en näsduk. I think it has a map that seems pizza related. Is it yours? They can send it if you want. I know you're busy, so feel free not to respond if it's not yours or you don't want it. Varpå han svarar, it's mine, but not worth worrying about. Finns det någon som helst anledning till att man skulle ha en sån här diskussion med näsduk, Ingrid?
Nej, absolut inte. Och hur kan en näsduk vara pizzarelaterad?
Ja, och hur kan han ha en map? Map ska tydligen betyda sperma, tror jag, någonting sånt. Det finns listor, det är bara att googla liksom. Det finns listor på de här kodorden, vad de betyder. Men det fantastiska är att de har ändå lyckats vifta bort det så pass mycket som de har gjort.
Ja, men jag tror att de har trott att Trump bara har släppt detta, men det har han inte. Och det som ska ske med Clinton är alltså inte bara senatsförhör, utan det handlar om alltså criminal charges. Det kommer att leda till ett åtal. Och vilken smack om det kommer den 9 september, 2 månader före valet. Och har han räknat ut det bra, den gode Trump?
Har han planerat det så är det verkligen touché. Alltså. Mm. Jag ska bara säga det snabbt innan vi lämnar detta. Att jag skriver också om adrenochrome, som är, det är också en väldigt kontroversiell grej. Det sägs vara konspirationsteori, foliehats och så. Men ni läser artikeln så får ni själva bilda en uppfattning. De rapporter som finns handlar om att man utvinner det här, den här substansen adrenochrome ur människors tallkottkörtel och sen injicerar man det för att dels bli hög och dels stoppa åldrandet. Och det finns en hel del människor som har plötsligt börjat se jäkligt risiga ut nu under Trump, om man säger så. Jäkligt risiga på bara några månader har de gått från att se ut som att de var i 40-årsåldern till att se ut som 95. Liksom. Mm. Kan vara tillfälligt, men inte vet jag. Jag skriver lite också om Epstein och Bill Gates förhållande. Läs gärna artikeln. Och dess drivande tes, eller vad ska man säga, det vita pillret som jag och även filmskaparen Janet Osebard lämnar publiken med, det är ju då att den här kampen mellan ont och gott, den måste utspela sig så som den gör. Vi ska inte vara rädda, och vi har kanske för första gången i historien oddsen på vår sida. Därför att den här eliterna har tidigare haft fördelen av att kunna kontrollera precis all information och så vidare, men att internet har gjort att oddsen ligger lite mer till vår fördel. Men vi ska se ett litet kort klipp med vår vän pastor Lars Enason om just det här med kampen mellan ont och gott.
Så ondskan måste mogna fram till den punkt då Gud är en rättvis domare när han dömer den till undergång. Och det beskrivs då i Bibeln som en födslovånda. Och det är det som gör att det är så en allvarlig tid vi nu lever i. Det finns bara två utgångar, så att säga. Antingen en dom eller också en frälsning. För hela världen kommer att dömas antingen till undergång eller också till räddning. När Messias kommer för att ta över och sätta sig på sin fader Davids tron och styra över hela skapelsen, över hela världen. Alla riken på jorden ska ges i hans händer och till hans den högstes heliga. Och det är det riket som inte kan bäva som vi ska få ärva när vi har omvänt oss ifrån vår synd, för att vi ska vara en del utav den frälsning som är beredd i den sista tiden. Så det här är orsaken till all den ondskan som nu utbreder sig. Det är en frukt utav människans uppror emot Gud, och som Gud sedan ökar på, så att säga, genom att när man har valt lögnen hellre än sanningen, så sänder Gud sedan dessutom då en villfarelse. Andra Thessalonikerbrevet 2 och 11. Därför sänder Gud, och det står till och med, en kraftig villfarelse över dem, så att de tror på lögnen. Och så vers 12. Och därmed blir dömda. Alla dessa som inte har trott på sanningen, utan njutit av orättfärdigheten och upproret emot Gud.
Det är taget från en lång video, så vill man höra hela resonemanget så får man se hela. Men det är ju mycket så, och nu pratar han här om Thessalonikerbreven, men det är ju det vi främst tänker på när det gäller slutstriden, så är det ju Uppenbarelseboken. Och där det är ju just det att först ska då antikrist komma och med sina lögner få folk att tro att han är Messias. Och vi ser ju att folk dyrkar en massa avgudar just nu. Det är rasism rasism och det alla möjliga så här politiskt korrekta grejer som folk lägger hela sin själ i, istället för att tro på Gud och tro på det goda. Så det kommer som här en kraftig villfarelse, och jag tror att vi är mitt uppe i den. Jag tror inte att antikrist har kommit ännu. Eller så är det påven. Men det kom sen, så blir det ju uppenbart då att antikrist var just Satan, och först då kan Messias komma.
Ja, precis. Jag avslutar ju också, eller i slutet av min artikel, så är jag också inne på det här spåret att det yttersta syftet med allt som de här med eliterna, globalisterna, vad vi nu kallar dem, håller på med, det är ju att söndra och härska. Den tekniken har de använt i alla tider. Och det här Black Lives Matter-upploppen och det är ju en del i att så split, att vända oss vanliga liksom plebejer mot varandra. Få oss att titta åt andra hållet. Sleight of hand, som jag har pratat om innan, som trollkarlar använder sig av. Alltså att, för att, jag menar inte att det är något magiskt i tekniken, utan det är bara det att de får dig att titta åt ett annat håll helt enkelt, medan de fufflar bort korten. Så att men att det är trösterikt att höra Lars säga här då att vi ska bara förtrösta och lita på att det är en del av Guds plan och så vidare, och allting måste hända i den ordningen som det gör, så att
precis. Ja, vi får nog anledning att komma tillbaka till det framöver. Men nu vill jag gå in på just Black Lives Matter och hur dessa protester skördar offer. Inte bara sådana som blir ihjälslagna på gatorna, utan även andra slags offer. Vi pratade ju förra veckan om att Skogskär på Sydsvenskan, det har inte hänt något nytt där så vitt jag vet, men han får ju då inte skriva ledare längre. Och nu så hände ju det i helgen här att Alexander Bard kastades ut från TV4 där han var jurymedlem i barnprogrammet Talang, kan man väl kalla det för.
Ja, familjeprogram kan man väl kalla det. Ja, precis. Och det var ju då att alltså, han har ju varit i blåsväder ett flertal gånger tidigare. Det är liksom hela hans grej är att vara ganska ivig i sitt sätt att uttrycka sig. Och nu minns inte jag exakt vad det var det handlade om förra gången, men då backade ju TV4 honom och sa att Alexander Bard får lov att tycka precis vad tusan han vill privat, och det är ingenting vi lägger oss i, och TV4 backar yttrandefriheten. Så vad var det som hände nu då? Om vi ska börja med vad han skrev bara.
Ja, if black lives want to matter, then black lives get their fucking shit together, study hard, go to work, make their own money instead of depend on welfare, stop lying, get out of prison and become heroes instead of self-appointed victims for the world to laugh at. That matters.
Och detta var ju då så fruktansvärt. Vad hemskt. Och det var så rasistiskt och bla bla. Och det enda han... Jag skulle säga att det är motsatsen till rasism. Alltså, han bara menar på att det är upp till alla individer att göra vad man kan av sitt liv. Det gäller svarta såväl som vita som alla. Det var ungefär... Men det som var grejen här som hände då, det var ju tydligen att TV4 gick först ut och sa att de backade Bard, och det var, de tänkte minsann inte ge honom sparken och så vidare, precis som de har sagt tidigare då när han har varit kontroversiell. Men produktionsbolaget Fremantle, som äger formatet Talang, de krävde att han skulle få sparken.
Bland annat på uppmaning av jurymedlemmen Bianca Ingrosso, som gick ut och skrev på Twitter eller på Instagram kanske. Ja, men ni som håller på nu och säger så, jag håller faktiskt på och jobbar off the record här för att se till att Alexander Bard försvinner. För jag kommer inte att sitta med i juryn om han ska vara kvar.
Ja visst, och sen har ju det totalt, vad ska vi säga, gått över styr, det här bråket mellan då Bianca och Alex Bard. Och jag tror ju att Alexander Bard sitter ju bara avskarvar och tycker att det här är väldigt underhållande. För att han gick ut och skrev att det är uppenbart att hon är en hora, så det tror fasen att hon har invändningar, för hon tänker bara på pengar, och varpå då Bianca Ingrosso blir fullständigt förskräckt och kvällstidningarna tycker det är jättekul.
Precis. Men jag tror ju så här att Alexander Bard, han har ju själv sagt att han har funderat på detta länge och att han har pratat med dem under flera månader. Och jag tror att han kanske till och med visste att nu behöver jag inte fatta beslutet. Nu gör någon annan det åt mig om jag skriver så här. För att även om jag inte tycker att det är rasistiskt, det är en självklarhet att alla människor måste ta sig själva i kragen. Men hela Black Lives Matter går ju ut på att svarta kan inte komma någonstans. För de är så förtryckta utav vita. Så att när han säger så, han använder sig verkligen inte av de låga förväntningarnas rasism, utan han har lika höga förväntningar på svarta som han har på vita. Det är ju dessutom lite intressant att Alexander Bard har ju en bror som är svart.
Oj, hur går det till?
Ja, men han är ju född i Sydafrika, så jag gissar att de adopterade en svart.
Okej.
Men så att alltså, jag menar, rasist är väl det sista han är. Men ja, men
det
är väl ingen
som, det tror inte ens vänstern att han är. Ingrid, det här handlar bara om att statuera exempel. Mm. Och att nu hann inte du titta så mycket på Alex och Alexander Duran, deras senaste videon som handlar om de, vi får prata mer om det på måndag, turerna kring Flynn. Men då har han konstaterat att det här med att tvinga folk på knä och så vidare och tvätta fötter och bla, det handlar bara om underkastelse. Det handlar bara om att, alltså, vänstern är inte så intresserad av vem som säger vad och så här, det där finliret är inte så intressant, utan det handlar om visa att du lyder.
Absolut. Och en som också har blivit utkastad är Nigel Farage. Han har ju haft en radioshow som också har filmats på något som heter LBC. Och han sa helt korrekt att de här liksom protesterna och kraven på att statyer ska bort och att man river statyer, han jämförde dem med talibanerna, vilket ju är en fullständigt korrekt liknelse. Eftersom de ju gjorde sig kända för att ta bort alla statyer, monument och sånt från vårt kulturarv och andras kulturarv. Så nu får inte han leda det radioprogrammet längre.
Och du tänker nu att nästa man till rakning här borde vara Ivar Arpi.
Ja, alltså han har ju tagit ut svängarna mer och mer den senaste tiden. Och nu så skriver han en ledare här om att acceptera inte deras historierevisionism. Och nu har de lagt den bakom betalvägg, så man kan bara läsa början. Men det är ju precis det. Alltså, det är en kulturrevolution. Jag tror han lyssnar på dig och mig i smyg. Vi pratade ju om det i fredags, att det här är en marxist-nazistisk kulturrevolution. För alltså, tänk på Kina, kulturrevolutionen där. Det var ju just att göra sig av med allt det gamla. För att folk inte ska ha någon historia, inte kunna någonting om sig själva och därmed bli mycket lättare att styra. Mm. Och Arpi är då väldigt upprörd över det här med namninsamlingarna för att få bort Carl von Linné-statyer.
Ja, och då tycker folk, nu hann inte jag läsa den artikeln, men Svenska Dagbladet, som ju har blivit en väldigt märklig tidning måste jag säga. De blandar verkligen högt och lågt nummer. De hade publicerat någon debattartikel idag, nu kommer jag inte ens ihåg vad hon heter, skribenten, men som liksom postulerade då att ja, men vadå, det gör väl ingenting om man river statyer på obehagliga människor ungefär. Och då är vi där igen, att man måste liksom se till principer. När och det här med slutande plan och så vidare. Och i det här fallet så handlade det om, har jag för mig, statyer av General Lee i USA. Från amerikanska inbördeskriget då, alltså sydstatsgeneralen. Och han var ju bara en jätteobehaglig och hemsk människa enligt henne. Så det gjorde väl ingenting om man rev statyer av honom. Okej, ponera att man går med på det resonemanget. Men vem är det nästa gång då som är obehaglig och dålig? Och dessutom, statyer finns ju ofta till för att beskriva historiska händelser bara. Alltså de är inte, det behöver inte vara liksom, jag vet inte, jag förstår inte hur man kan försvara detta och tycka att det är en bra väg att gå.
Nej, men det gör de. De som försvarar det är ju de som just vill att vi ska att man ska ta ifrån oss vår historia. Därför att det får inte finnas någon kunskap om vad som leder fram till olika saker, utan man ska bara kunna peka på vita och säga allt är ert fel och det bästa vore om ni försvann från jordens yta. Det är ju det handlar om.
Mm. Jo. Ja, precis. Det är som du och jag har varit inne på tidigare. Att ta bort den mest besvärliga gruppen. Den mest individualistiska, besvärliga, oftast högutbildade, bråkiga gruppen. Som
envisas med att tänka själva och fatta egna beslut och inte bara gå i fårskocken. Och en som jag ju inte tror att de kommer åt, men Tucker Carlson, jag vill ändå säga det, att det är många stora företag som har dragit bort annonserna från just hans program. Mm. Men de ligger kvar på Fox News. Men det är ju ett sätt att visa att vi stödjer inte det han säger. Och han är ju den bästa sanningssägaren där är.
Hittills, man vågar inte säga någonting, men alltså, hittills har ju Fox News backat Tucker Carlson och liksom stått rakryggade mot alla försök att få bort honom. För det har ju pågått i många år nu alltså. Och rena attentatsförsök mot honom och hans familj personligen, där de har sökt upp honom i hemmet, ja, olika typer av hot mot både honom och mot Fox News. Så där har de ju hittills stått fast och jag hoppas de fortsätter med det alltså.
Ja, verkligen. Du, ska vi då gå in på sista temat här som vi inte kommer kunna ägna så väldigt mycket tid åt, men vi säger någonting mer om det här med Palmemordet. Och jag har ju haft långa diskussioner med lyssnaren Henrik om det här. Och han konstaterade att Christer Petersson, han gick ju så tidigt ut med det här att han skulle minsann lösa detta, och han verkade väldigt entusiastisk då, medan både du och jag gjorde ju den reflektionen att han såg ganska spak ut på presskonferensen. Så Henrik och jag, vi har suttit och filosoferat att det kanske var en helt annan lösning Christer Petersson trodde att han skulle kunna presentera. Men, och det stod ju häromdagen i någon tidning, Aftonbladet eller vad det var, att han hade begärt ut dokument från militären, bland annat var det 12 fallskärmsjägare som han ville ha kunskap om, det var något uppdrag de hade varit på, men stötte på patrull. Kan det ha varit så att han trodde sig veta någonting helt annat och fick sen veta no, den vägen går du inte, men då hade han ju redan lovat en lösning, så då fick han gräva fram Skandiamannen, eller det var ju en journalist som redan hade gjort det, den här Thomas Pettersson som hade skrivit en bok om det. Så det var ju bara, det var kanske därför han satt där så håglös och man kommer inte runt Stig Engström.
Ja, alltså du är ju en väldigt stor anhängare av tesen att Palme var någon typ av påverkansagent.
Ja, och det är jag ju därför att fåglarna har berättat detta för mig. Och det verkar vara samstämmigt i fågelvärlden att det var därför han togs av daga.
Ska vi se ett klipp som är ganska intressant om just det här spåret med en farbror som hette Olof Fronstedt. Han dog 2017. Han har en väldigt brokig bakgrund. Man ska veta det när man ser det här klippet, att han var inte vem som helst, utan han har bland annat varit involverad i både Säpo och mycket annat.
Ja, han var bland annat chef för kontraspionaget på Säpo. Så han är verkligen inte någon nobody. Men han var rätt så gammal redan då när den här intervjun gjordes, och den görs av Anders Jalai, ska vi säga, som har skrivit böcker om landsförrädaren.
Palme i det här fallet, han var ju inom säkerhetstjänsten, så var han ju misstänkt. Du berättade för mig att han var misstänkt. Ja. Så kallade, man kallade ju för inflytelseagent på den tiden. Om du berättar lite vad du fick uppgiften ifrån.
Ja, jag fick ju bakgrunden ifrån både Västmarkts underrättelsetjänster.
Och vilka var det?
Ja, det är både CIA och MI6 förstås, till exempel, som hade följt det där, och de gav mig informationen om iakttagelser.
Vad bestod de uppgifterna av?
Ja, alltså en sak var ju det att Palme började ju med att redan i sin studietid att ha kontakt med CIA. Och det var väl inte så märkvärdigt kanske, men han blev ju bekant där med en som senare var professor, och jag blev informerad om att den professorn var KGB-agent, och det var Palmes gode vän. Och
det är han som jag kallar för, ja, för
han var dubbelagent för både CIA och KGB, alltså den här professor H som jag kallar honom.
H, ja, det är han som förekommer i boken också.
Ja, just det.
Eller ja. Han var, så att säga, kan man säga att han bearbetade Palme när han gick under hans studietid i USA? För jag menar, CIA har gett det uppgifterna.
Ja, det, hur bearbetningen går till, det är bland goda vänner, det är ju svårt att definiera.
Men han jobbade för CIA. Palme träffade honom i USA.
Ja.
Som lärde känna varandra, ja. Och då jobbade den här professorn vid CIA.
Ja, visst.
Som agentvärvare.
Ja, och sen blev han dubbel agent.
Ja, men om vi bara stannar där. Det betyder alltså att om Palme lärde känna den här professorn,
ja.
De blev väl goda vänner till och med.
Ja, visst. Professorn besökte ju Palme i Sverige flera gånger.
Ja, ja, eller hur?
Och de umgick som vänner.
Och han jobbar för CIA som agentvärvare. Ja. Då är det väl ganska klart.
Ja.
Att Palme var under inflytande.
Ja, i det läget.
Ja, det är det jag menar, va? Om vi tar det från början. Ja. Och det vet du, eller? Kan du bekräfta att det är så?
Ja, det var så att...
Sa dina CIA-kontakter det?
Vadå?
Sa dina CIA-kontakter?
Ja, de pekar på just de fakta att de tog den slutsatsen.
Så det var okej från deras horisont. Men problemet var sen när Palme började också få kontakter med KGB. Eller?
Ja, och då var det då de började titta på vad låg bakom vissa storpolitiska beslut här. Och det var därför de ville orientera om att det kunde ha andra motiv än rent svenska motiv.
Rent ideologiska motiv.
Ja, just det.
Så du menar att Palme tog fel beslut i förhållande till Sveriges bästa?
Ja, det är väl så att det gällde ju framförallt på den tiden att finnas i Sovjets goda bok. Däremot var västvärldens goda bok inte så relevant, officiellt i alla fall.
Men om vi talar klarspråk, Palme var misstänkt för att vara någon slags så kallad agent av... Vad kallar du för?
Agent of influence.
Agent of influence, en slags underinflytande av, ja, KGB.
Ja.
Och det meddelade CIA, även MI6, eller?
Ja.
Ja. Det är väl så tydligt man kan få det från en före detta chef för kontraspionaget. Och jag har ju nämnt det innan, att det var nog inte så... Att liksom Palme var så en glödande kommunist att han därför lät sig värvas. Utan han halkade in i det. Han var för CIA-agent. Mm. Eller ja, en sån här påverkansagent. Men när den som värvade honom, hans gode vän professor H, sedan blev dubbelagent, så halkade Palme in på det också. Kanske utan att ens förstå det. Och sen var det för sent. Mm. Och att CIA och MI6 vände sig till svenska Säpo och sa att i princip att vi är rätt övertygade om att er statsminister är KGB-agent. Och att vissa politiska beslut hade fattats utifrån den aspekten. Ja. Och vi vet att han skulle till Moskva några veckor efter mordet.
Så detta kokar ner till vem höll i pistolen? För det finns ju flera aktörer här som skulle kunna ha ganska mycket intresse av att ta bort Palme.
Absolut, men jag tror nog att vi kommer tillbaka till det, att det var Sverige som riskerade att bli utskämt om det kom fram att vår statsminister var KGB-agent. Så, och att vi får söka i de högsta svenska
Det här som Robert Gustafsson bland annat har pratat om, att han inne på biografen såg massa människor med, ja, typ walkie-talkies eller någon slags sån här. Han har ju varit, hela tiden varit väldigt säker på sin sak, och det är ju flera andra vittnen som har pratat om det också. Det antar jag att du bedömer som ganska trovärdig information då.
Ja, absolut, absolut, det vet vi ju, att det finns ju hur många vittnesmål som helst om de här walkie-talkie-männen. Och jag tror att antingen var det ju så att Säpo, för så dumma tror jag inte att de var, att de bara lät honom gå ut utan vakter, utan antingen så tyckte de att det var toppen tillfälle att han själv inte ville ha vakter nu när de skulle slå till och göra detta. Nu säger jag inte att det var just Säpo, men att de har nog varit inblandade på något sätt. Eller så var de ju där för att skydda honom i det fördolda, för att han inte skulle fatta liksom. Eller för att han skulle tro att han inte behövde vakter. Men jag tror nog att alla de här männen som har setts, de var delaktiga i en operation som slutade med att Olof Palme mördades eller försvann till Frankrike.
Ja, just det. Alltså för mig, det är en av de aspekterna som har bekymrat mig mest alltid. Det är just det här. Det är för mig inte sannolikt att det skulle vara slumpmässigt att antingen Stig Engström eller Christer Pettersson eller någon annan för den delen bara får syn på Palme hip som happ, är beväpnad och allt sånt. Det är ju det som är, som jag ser det, stora problemet med Stig Engström-teorin. Sprang han runt beväpnad varje dag på jobb enligt vakterna på Skandi, som var hem dessutom full den här kvällen och örlade omkring liksom. Så jag menar, brukade han i sin handlovsväska ha en magnumrevolver? För jag menar, det var ju bara en väldigt liten, det här biobesöket var ju en impuls som de fick, det var ju inte planerat.
Nej.
Så att någon måste ju ha vetat att de...
Ja, men det är därför jag säger att Säpo måste vara inblandade på något sätt, för de fick ju besked att Palme skulle gå på bio men inte ville ha någon bevakning. Och vi kan ju titta på en bild som jag fick av en Facebook-vän igår, där vi ser sovjetiska frimärken med Olof Palmes bild från 1986. Alltså det är då gjort efter hans död. Det står 1927 till 1986. Hur vanligt är det att ett annat land hyllar ett annat lands statsminister eller premiärminister eller president? Men som en av fåglarna sa, ja, det är väl inte konstigt, han var ju deras bästa tillgång i väst.
Ouch. Du gumman, jag misstänker att vi kommer få anledning att återkomma till Palme vid ett flertal tillfällen. Men nu tänker åtminstone jag, efter att jag har klippt såklart och fixat till programmet och publicerat det, gå ut och sätta mig en stund i solen. Vad ska du göra?
Du, jag tror jag går och sätter mig på balkongen och unnar mig ett friskt och kallt glas rosévin.
Oh, det låter härligt. Alla lyssnare och tittare, vi ses igen på fredag. Klart som vanligt, stötta oss, glöm inte det. Det finns Swish, Bankgiro och Donorbox på hemsidan. Använd det.
Gör det och ta nu hand om er. Ha en fantastisk vecka. Puss och kram och Gud välsigne er.
Gud välsigne er.